Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Hallå, hallå, Göteborg anropar Ann Heberlein. Ja. Är du där?
Ja, jag sitter här i Borby och tittar ut på en öde gata. För att nu har sommargästerna åkt hem, så nu är det bara hemtjänstpersonal och hundägare som rör sig ute tidigt om morgonen och sent om kvällen.
Det är lugnt och tryggt då, förhoppningsvis.
Ja, både och. Alltså, jag är sjukt mörkare, så mina hundpromenader på kvällarna nu är väldigt beskurna. För det är det här riktiga ålamörkret här nu. Det har kommit väldigt snabbt.
Men det är det där jag bor också, när det väl blir den tiden på året. Så då när jag ska gå ut sent på kvällen och gå en promenad, då går jag liksom bara runt i våra gator här i mycket begränsad cirkel.
De håller på att renovera torget här i centrala Borby. Och där ska de sätta upp rejält med belysning. Annars kan jag avsätta att det är inte så många gatlampor i den här byn. Så jag tänkte att jag får gå där varv på varv tills jag får mina 10 000 steg helt enkelt.
Ja,
så kommer min vinter
att
se ut.
Ja, men då är det tur att vi emellanåt kan lätta på trycket här i söndagsskolan och både fördjupa oss och irritera oss. Så vi börjar väl med det sistnämnda.
Ja, vi får väl börja med irritationen, det tycker jag.
Är det du eller jag?
Jag tror att du kan börja irritera dig idag faktiskt.
Ja, men jag går igång direkt. Ja. För att det är ju så här, man går någon enstaka gång, det är inte så ofta nu för tiden när allt har blivit så dyrt, så besöker man en restaurang.
Ja.
Och det är ju väldigt roligt och njutfullt.
Ända tills man ska betala.
Ja, ända tills man ska betala. Men glädjen kan också berövas en om man hamnar på ett ställe som har det här konstiga upplägget av att maten alltid ska delas, alltså att rätter ska delas mellan gästerna.
Ja, och just det. Alltså,
jag är otroligt irriterad på detta. Det är inte en ny trend, den är mycket gammal egentligen. Alltså, jag skulle säga att den började poppa upp redan så här, kring millennieskiftet. Då var det lite så här fräckt att säga, vi har små rätter. Så vi tänker er att ni ska beställa 3-6 rätter istället och dela kanske på dem och smaka lite och så.
Ja.
Men sen har, och sen har ju det där liksom accelererat och spridit sig så att även väldigt, skulle jag säga, flotta restauranger har det här konceptet idag, att man då förväntas beställa mycket, mycket dyrare, så att säga, rätter på menyn. Och sen ska man då dela med de 2, 3 eller 4 man sitter med. Och jag är emot detta. Jag tycker inte om det, därför att...
Varför?
Jo, därför att jag vill själv bestämma vad jag ska äta. Jag vill inte dela med någon. Jag vill titta på menyn och så säga att det där ser jättegott ut. Jag vill ha hela den.
Mm-hmm.
Det, så vill jag göra.
Ja.
Och sen så tänker jag så här att jag är ju inte heller expert på den här restaurangens koncept eller meny. Och då är det ju svårt för mig att veta om de då säger så här, ja ni ska dela, välj 3-6 rätter. Ja men vilka passar ihop då? Det vet ju inte jag. Passar vad som helst ihop. Kan jag beställa potatis och potatis till exempel?
Ja, om du gillar potatis jättemycket kan du göra det.
Ann, du måste vara med mig i irritationen. Det är dealen.
Ja, men jag tycker faktiskt att det är ganska trevligt. Jag var med alla mina barn och någon flickvän också på en italiensk restaurang i Göteborg. Du vet, den med jättestor häst i mitten.
Ja, men jag har också varit där. Den är ju väldigt fin. Den är fantastiskt fin, men de har exakt det konceptet.
Ja, precis. Och då gjorde vi så. Och det blev faktiskt himla trevligt, för då åt vi väldigt länge. Och så skulle alla smaka och så hade vi lite att prata om och så. Men jag kan absolut förstå din irritation om man nu själv verkligen är förtjust i risotto. Då kanske man vill ha en jättestor skål risotto själv.
Och bara släva i sig av den.
Ja, precis. Ja, och sen, inte behöva liksom då äta någon annans tråkiga jävla pizza bianco med tryffelolja eller något.
Nej, men och sen är det ju också det här att när man är i sin familjekrets så är det klart att man kan komma överens och så att säga välja rätt. Och
passar ju ett sånt sällskap, men inte så är ute med sina arbetskamrater till exempel.
Nej, exakt. Och då blir jag lite så här, eller om man är ute och äter första gången med någon man bara kanske har träffat någon gång eller man är ytligt bekant med, då ska man plötsligt, det känns som lite så här, dela tandborsten nästan. Det blir lite för intimt.
Ja, det beror på hur man vill att fortsätta ska bli. Om man är ute och står på någon slags första dejt så kanske det kan vara mysigt. Jag vet inte.
Det kanske är en bra start, ja. Men nej, jag är för att man får bestämma själv och att man väljer sin egen rätt och att man får äta upp hela den eller halva och lämna om man nu inte är nöjd. Då kanske man kan gå in och erbjuda övrigt sällskap att är någon som vill ha den här, jag kan dela med mig. Men
ja.
Ändå, ja.
Men jag tänker att din irritation handlar om att du vill egentligen bara ha, liksom du har det traditionella restaurangkonceptet. Man får en meny, man väljer det, för det är ju också lite lyx med att gå på restaurang att alla inte behöver äta samma sak, eller hur?
Ja,
man kan
precis.
Låta sin egen preferens styra. Men jag kan ändå bidra med en liten restaurangirritation. Det är möjligt att jag har irriterat mig på den innan. Men när man kommer till en jävla restaurang, man måste ladda ner en app för att boka och att beställa. Det är ju inte klokt.
Nej, och det tar ju helt bort liksom glamouren, lyxen, känslan. Att det ska appas i det sammanhanget. Nej, tack till dig också. Men så jag känner nu att det här kommer... att jag har varit så tydlig nu. Det här kommer förändra restaurangmarknaden för framöver. Nu är det slut med detta. Så att punkt där.
Då, om man då vill vara lite så liksom dela och sitta länge. Då blir man helt enkelt nu man hänvisar till fondue framöver. Eftersom du nu har pajat det.
Ja, det blir en fondue revival. Precis.
Men det är också mysigt, sitta där och droppa och ha sig. Ja, äter precis. Man jättemycket.
Ja. Du, vad har hemsökt dig under veckan som har gått?
Ja, alltså det är ju valrörelse. Det är väl ingen som har missat att nu är vi inne liksom i sporten här på något vis. Och det är väldigt mycket som irriterar mig då, måste jag säga. Men jag kan väl dra en ur hatten här. Jag tillhör ju själv Moderaterna. Jag får förtydliga det om det har undgått någon. Jag jobbar för Moderaterna. Jag kandiderar inte till något själv, men jag är anställd av Moderaterna. Och är medlem av Moderaterna och sådär. Och mitt parti har då gått till val på att de är ett regeringsalternativ för att vi kan då få stöd av Sverigedemokraterna. Vi kan regera med KD och även då eventuellt Liberalerna, är väl lite oklart hur den relationen ser ut. Men att, liksom att få fram det här, att här finns ett stabilt regeringsalternativ medan då andra sidan verkar mest käbla och bråka. Och jag tillhör ju dem i mitt parti som har tyckt under ganska lång tid att vi måste kunna prata med SD, vi måste kunna samarbeta med dem. Men jag förstår, det betyder inte att man ska lägga sig platt. Därför det faktum att Moderaterna vill samarbeta med SD, det är ju inte detsamma som att de måste sitta i SDs knä. För nu tycker jag liksom att Sverigedemokraterna kommer med förslag som är så jävla korkade och dumma. Och då tycker jag att man faktiskt kan bedriva lite opposition mot det också. Till exempel, de kommer något utspel, och det här är ingen ny tanke hos Sverigedemokraterna. Jag tror de har drivit detta om det var 2016 eller något sånt. Att de vill inrätta speciella så kallade Sverigecenter i utanförskapsområden. För att de stackars utanförskapsmänniskorna där ska lära sig kanske så, jag vet inte, sjunga små grodorna eller någonting och äta köttbullar med lingonsylt. Alltså jag tycker att detta är förfärligt. Det är som någon slags jävla korrektionsanstalter. Det är inte det som är problemet med segregationen, skulle jag vilja påstå.
Nej, och man frågar ju sig genast, hur ska urvalet ske av vad av det svenska som ska exponeras eller läras ut därifrån? För att det är ju ganska mycket, tänker jag. Och det kan vara svårt också att paketera det då i någon slags form som ska distribueras till dem som bor där. Det är ju en jättekorkad tanke.
Ja, jag tänker också, hur ska det då kontrolleras att de här utanförskapsmänniskorna är tillräckligt assimilerade? Överhuvudtaget så är det lite svårt för idén om jag liksom funderat fram och tillbaka kring begreppen assimilation, integration och så. Jag tycker det är svårt liksom att det är svårt att omfamna assimilation om man ändå har en liberal syn på både människan och samhället. Jag tror så här, att ska vi leva tillsammans i någon slags samexistens så måste alla respektera de lagar som finns. Vi måste respektera att människor lever på olika sätt. Vi måste liksom respektera sådana grundläggande friheter som yttrandefrihet, religionsfrihet och så vidare. Men vi behöver inte göra likadant allihopa.
Nej, och sen är det väl så här att den här tramsiga idén då om ett Sverigecenter, den är ju helt så att säga överflödig och onödig vore det om det vore på så vis att man i de befintliga institutioner som finns också i våra utanförskapsområden som ska representera det svenska samhället i form av socialtjänst eller skola, förskola, BVC, MVC och så vidare, om de fungerade som de skulle och kunde fungera som de ska. Och det där finns personer som talar svenska och kan, precis, så att säga, representera det svenska samhället som människorna där också ska vara en del av och känna sig som en del av. Så är ju den där idén om att man ska ha ett centra till, en myndighet till, är inte SD emot att man har fler myndigheter? Ja, men det här känns ju lite som att man har inrättat en ny och hittepåmyndighet.
Ja, men exakt. Jag menar, är detta så mycket bättre än liksom någon slags jävla jämställdhetsmyndighet? För att jag tycker så här, att om man bor i ett land, då bör man känna till lagstiftningen, och den måste man följa. Man bör också känna till vilka värderingar som vanliga i det här landet, och man bör känna till, och det förstår inte jag att man inte vill, för om jag besöker ett annat land så är jag väldigt intresserad av att ta reda på, när man tar del av kultur och funderar vad det är för mat de äter här, och om jag lever en längre tid i ett land så vill jag försöka förstå det landet genom att besöka museer och läsa litteratur skriven av författare på det och så vidare. Så att, och det tycker jag är självklart, att ska man leva i Sverige, då måste man förstå vad det innebär. Alltså, vad är Sverige? Vad är svenskhet? Svensk kultur, svensk författare. Man behöver inte nödvändigtvis omfamna det. Man kan ju faktiskt förstå så att okej, liksom, i Sverige så betraktas män och kvinnor som jämlika och jämställda, och män och kvinnor ska ha samma möjligheter. Man kan ju ändå få tycka att det är fel om man vill, bara man inte agerar på det. Det är ju en stor skillnad.
Ja, jo, det är det.
Tycker jag. Så att, min irritation handlar såklart om Sverigecenter, men den handlar framförallt om att,
om dumma förslag.
Nej, men det handlar om att mitt parti inte markerar. Alltså, är de så jävla rädda nu att de inte liksom ska ro det här i land med det samarbetet, så att de ska svälja vartenda korkat förslag som kommer från Sverigedemokraterna? Då vill jag inte vara med. Så kan jag uttrycka det.
Men det är ju en valrörelse fylld av dumma förslag och utebliven debatt eller havererad debatt och så vidare. Så att jag tycker inte det här riktigt, det liknar inte en valrörelse som någon tidigare man har sett, och det är inte på ett positivt vis, utan tvärtom. Det är en stor skärper till alla faktiskt.
Verkligen. Nej, då vet jag, det råder ingen brist på dumma förslag.
Har det blivit en madam med skunk bak och fram.
Och sen så tänker jag så här, att det skulle också vara härligt om fler kunde bete sig vuxet i valdebatten eller i valrörelsen.
Men det är en så snygg övergång.
Ja, för det råkar ju vara vårt ämne idag, vuxenhet överhuvudtaget. Alltså, känner du dig vuxen?
Ja, alltså från och till. Jag känner mig inte vuxen alltid. Då känner jag mig vuxen. Hur känner du dig vuxen?
Jo, men det tycker jag nog. Jag tror nog att jag har känt mig vuxen ganska länge. Ja, och jag funderade på när jag första gången fick en sån här känsla av att... För att saken är ju den att när man är barn så längtar man ju efter att bli stor hela tiden. Stor som i vuxen, och jag får bestämma själv. Och sen längtar man efter att hur det såg ut när man var ung, när man väl blir vuxen.
Man slapp bestämma själv.
Men jag kan minnas att jag hade en liten förmåga när jag var liksom så här begynnande tonår, att jag kunde då på ett skickligt sätt ibland förställa rösten och låta väldigt vuxen om jag ringde någon eller något liknande. Aha. Så att jag kunde då passera som vore jag en förälder eller någon med så att säga en vuxen status. Och det öppnade ju en del dörrar i saker man
tänka.
Och det var nog de första gångerna jag kände mig vuxen. För att då minns jag vid något tillfälle där jag tänkte att jag bara ringde som mig själv, så att säga, som Anna-Karin då, 13 år eller något sånt där. Men i efterhand så omtalades detta som att jag talade med föräldern det eller det och sådär, och så trodde de att jag hade varit det. Och då tänkte jag, aha, detta är saker man kan uppnå om man passerar som vuxen.
Ja. Fast det var ju ändå, nu vill jag inte ta ifrån dig din känsla här, Anna-Karin, men det var ju bara en illusion av att vara vuxen.
Ja, men jag tror att vad som är lockelsen i att vara vuxen, för det där jag började någonstans, när man inte är det. Där, även om det bara var en illusion, så fick jag liksom någon slags förnimmelse av, en känsla av att detta är på gång, detta är snart någonting jag kan så att säga bärga, jag är snart vuxen. Och jag längtade då eller strävade dit. Men sen är väl andra såna här passageriter som vi har talat om i podden tidigare, när man tog studenten kan jag minnas att jag kände att det var en sån där, när man sprang ut och man lämnade sin klass. Och givetvis att bli myndig, ta körkort. Är det inte sådana passageriter du känner kommer ihåg också?
Alltså jag vet inte om jag har längtat så mycket efter att bli vuxen faktiskt.
Nej.
Alltså jag tror liksom jag har längtat efter sådana saker som att flytta hemifrån. Mm. Och det är ju en del av vuxenheten. För att, jag menar, ett sätt att definiera att vara vuxen eller en vuxen, det är en person som är gammal och att klara sig utan stöd från sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare.
Och då kan det ju dröja otroligt länge.
Ja, precis. Men när man flyttar hemifrån så i alla fall på ett konkret sätt klarar man sig utan sina föräldrar då, för man bor faktiskt ensam. Och det kan jag väl säga, att framförallt så längtar jag efter att flytta från Svedala där jag växte upp. Jag ville flytta till en större stad. Men sen har jag kanske inte direkt längtat så mycket efter vuxenlivet på det sättet. Och inte känt mig, jag tror inte jag känner mig vuxen när jag är till studenten. Jag tror att jag känner mig väldigt vuxen när jag började lämna mina barn på dagis. Jag känner mig vuxen, för då känner jag så här att okej, här tar jag hand om andra varelser och jag passar tider och jag har liksom inordnat mig i ett system som är till för vuxna, för att vuxna ska kunna göra vuxna saker som att jobba. Nu jobbar ju inte jag, utan jag läser på universitetet. Men jag minns när jag cyklade med mina barn, då bodde jag i Lund och så hade jag en sån här cykelkärra där båda ungarna satt där och jag cyklade med dem. Tungt var det också. Då kände jag mig vuxen. Och det var, det var inte en odelat positiv känsla. Alltså,
nej, för att med vuxenhet. Ja. Nej, men det är ju också det att du bar ju både bildligt och bokstavligt mycket ansvar i det.
Så är det.
Att ansvar för att föra barn från en plats till en annan och att sen lämna dem där i någon annans omsorg och under tiden helst uträtta något som då tar en själv framåt under tiden. Det är väl också en del i vuxenheten, detta att ha... Du har frihet, men du har också väldigt mycket ansvar.
Ja, men det är intressant, för att jag kände mig inte... Det var inte så att jag kände mig som ett barn eller att jag kände mig, vad ska vi säga, oförmögen. Men jag tänkte inte att jag var särskilt vuxen för att jag hade fått barn. Jag var ju väldigt ung när jag fick barn, så jag var 21 när jag fick mitt första. Utan jag gick ju in för denna uppgift att ta hand om barnet och sedan om era nästa barn. Och det gick bra. Men det var inte förrän just då när jag började lämna på dagis. Och det var ju... Alltså min yngste var ju nästan 2 då och min äldste var lite över 3. Så de var ju hemma ganska länge. Och då vet jag liksom att detta är mycket vuxet, tänkte jag då. Så, nu är jag vuxen.
Men det är väl, jag tror att det ligger någonting i det där att man, de exemplen jag tog, att man, och det du berättar här, att man har en bild av att man gör någonting eller någonting någon annan gör. Må det vara att man kan köra ett fordon och får lov att göra det ensam i bilen utan någon som sitter bredvid. Att man har barn eller att man transporterar, att man går med en barnvagn eller att man har ett eget hus och en nyckel och sånt där. Att det är liksom, när man tror att när man är i den liksom fasen eller i den tillståndet, då kommer man att känna sig vuxen. Men väldigt mycket i en själv, i alla fall kan jag känna så, där bär man ju mycket av det som är också barnet eller ungdomen eller tonåringen som man en gång var, eller den osäkerhet eller vilsenhet eller glädje eller varför, vilken känsla som helst som man har haft från början. Så att det är ju någonting man hela tiden begär eller strävar mot, men jag är ju tveksam till om man någonsin känner sig sådär. Förstår du vad jag menar? Att man når den där punkten.
Ja, men absolut. Jag menar, samtidigt så att man bär väl på något vis med sig alla sina åldrar samtidigt.
Ja.
Så, men jag tänker att det finns ju en massa yttre kännetecken ändå på vuxna människor, och jag saknar väldigt många av dem yttre kännetecknen, vilket ju ofta har ställt till besvär för mig, för att jag är väldigt dålig på vuxna saker. Alltså jag är dålig på sånt som att komma ihåg och besiktiga bilen, jag är dålig på att teckna försäkringar.
Det är så oerhört tråkigt ju.
Ja, men men det är väl ändå sånt som folk gör. Jag vet liksom, jag har aldrig fattat det där med att spara pengar. Jag har börjat spara pengar nu är jag en bra bit över 50, så nu har jag ett sparkonto. Jag har aldrig haft ett sparkonto.
Ja.
Och jag har verkligen aldrig liksom reflekterat ens över. Nu har jag tänkt så att man kanske ska ha en pensionsförsäkring, men nu är jag andra sidan så gammal så det är skitsamma. Men alltså jag vet liksom, redan under studietiden så fanns ju en del människor som gjorde sådana saker. Alltså alla mina barn sparar faktiskt pengar fastän de är studenter. Jag tycker det är storartat. Och tänker att
det är
väl för att de har växt upp med en sån slarvig mamma. Så det är liksom någon slags reaktion på att jag ofta har... Därför har
eller för att de har växt upp med en så generös mamma som har gett dem och hjälpt dem så mycket så att de också kan...
Ja, fast så har jag nog inte. Alltså, det kan jag inte påstå. Att, det är inte det att jag inte har hjälpt dem, men jag är ju inte den sorts förälder som kan köpa en bostadsrätt till mina barn. Alltså, och ärligt talat, även om jag hade kunnat göra det så vet jag inte om jag hade gjort det. För jag tycker nog att man ska... Det är ju en del av att vara vuxen, det här att klara sig utan sina föräldrar.
Ja, precis. Och att man också kan inse att om man inte löser vissa saker eller gör vissa saker så hamnar man i ett läge där så att säga det tar stopp.
Ja, men och, alltså mina barn har ju lärt sig hur besvärligt livet blir när man får en betalningsanmärkning. Så de är ju alla tre livrädda för det, och det är ju mitt dåliga exempel.
Men någonstans här finns det ju faktiska åldrar. Eller gränser då man i samhällets ögon betraktas som vuxen, skulle jag säga. Och det är ju 18 år nu, när man har myndighetsåldern, där man får lov att, om någon vecka, rösta i val.
Ja, om vi inte alla har gått under innan dess.
Ja, precis. Ja. Och sen har man då 20 år när man får lov att gå och handla på systemet och sånt där. Det är ju också en annan, det finns ju en märklighet att man har kvar den där differensen däremellan, kan jag tycka. För att många andra saker har ju ändå flyttats så att det är den här 18-årsgränsen. Och jag skulle säga att mycket är ju på väg att flyttas ner från det till 16 snarare än 18 då.
Ja, det är ju ett av de utspelen som... Jag vill inte värdera om det var dumt eller inte, men jag är inte 100% övertygad om detta. Men det var KD som gjorde ett utspel i veckan om att sänka körkortsåldern för unga människor på landsbygden, eller som de kallade i hjärtlandet, till 16 år.
I Skärtlandet.
I Skärtlandet. Ja. Det är ett annat land än hjärtland. Nu tycker jag inte du beter dig vuxet, Anna-Karin. Nu tycker du är tramsig.
Ja, nej, men och det finns ju parallellt har vi förslag från regeringen om att ändra åldersgränsen från 18 till 16 i fråga om man om vad heter det, juridiskt kön.
Ja, just det.
Där man då tidigare har behövt vara 18 år för att få lov att göra en sådant skifte eller en sådan förändring. Men nu vill man då förändra detta så att det ska man kunna göra innan dess att man är myndig. Och det innebär ju då att då så att säga sidsteppar man ju föräldrarna i det, därför att tidigare, eller så som det är nu, har ju föräldrarna något att säga till om apropå detta fram tills dess att myndighetsåldern infaller. Mm. Vilket jag också kan tycka faktiskt är klokt att det är på det sättet. Men kring detta, för jag har en fundering kring det här med 18 år eller 20 eller 16, därför att tidigare var det ju faktiskt 21 år som var myndighetsåldern.
Ja.
Och det som jag finner märkligt i detta är ju att då, när det var 21 år, då var det ju egentligen på det sättet att man, de allra flesta tvingades ju att leva på ett vuxet vis i bemärkelsen ta ansvar och försörja sig själv.
Precis.
Och reda sig själv. Mycket tidigare än så. Mycket tidigare än det att man fyllde 21. De allra flesta gick då i folkskola i 6 eller max 7 år. Och därefter så försörjde man sig själv. Och sen när man var ung man så gjorde man värnplikten. Och så vidare. Så var det var liksom de här två. Man hade folkskolan och sen hade man konfirmationen och värnplikten som punkter. Som var stationer på väg mot vuxenblivandet. Men det låg ju ändå förhållandevis sent, 21 år, i relation till den process vi är inne i. Samtidigt som folk beter sig ju inte vuxet i den utsträckningen som jag tycker
förlåt, jag fortsätter.
Nej, men det finns något konstig konflikt, eller det är en motsägelse här på något sätt, där vi har en ungdom som bara sträcker ut sig framåt i livet. Samtidigt som man får göra, man får ta väldigt avgörande beslut allt tidigare.
Ja, alltså på många sätt så känns det som att människor blir vuxna allt senare. Om vi med vuxen menar att man just försörjer sig själv och kan hantera sitt liv utan stöd från sina föräldrar. Och kan sköta ett jobb, typ passa klockslag och sånt. Sånt har jag aldrig haft svårt. För när jag nu säger att jag inte är så bra på vuxen, så just de sakerna är jag mycket bra på, att komma i tid och vara plikttrogen och göra det som jag har åtagit mig och så vidare. Jag är mer dålig liksom att vara vuxen i mitt privatliv, kan man säga. Men det är också intressant, för att ett nytt begrepp har ju har tillkommit. Idag så talar man ju ofta om unga vuxna. Så att först är man ju då, ja men först är man ju spädbarn och sen så är man väl småbarn och sen är man skolbarn och sen så blir man tonåring och då är man det ju. Men man kan ju inte riktigt med att säga att folk är tonåring efter 20. Men man tycker inte heller att folk är vuxna tydligen när de är 20. Så då är de här unga vuxna och det tror jag att man är ända till man är 30 typ.
Mm.
Och det tycker jag också är lite märkligt, alltså det blir så flytande allting.
Ja, och det faktum att det finns en bostads, svårt att få egen bostad, det är svårt att få hyreslägenhet och liknande, gör att väldigt många bor hemma längre än vad man gjorde tidigare och att man inte kommer igång med det här livet som självständig individ. Och det finns ju någonting ganska sorgligt i det kan jag tycka.
Ja, men
för alla. Ja.
Jag tror att det är en förutsättning för att bli vuxen, det är att flytta hemifrån. Det är en väldigt viktig förutsättning för att bli vuxen.
Midjan så smal, så att royal.
En annan förutsättning för att bli vuxen tror jag faktiskt är att leva i någon form av relation, en nära relation till en annan människa.
Ja.
I en partnerrelation och att bli förälder. Alltså de sakerna påverkar ju individens vuxenblivande oerhört mycket. Jag har en del bekanta som har levt ensamma större delen av livet och de präglas av en viss form av självupptagenhet och en oförmåga att anpassa sig efter andra människor som jag tycker är ganska barnslig. Jag tror att vi pratade om den här moderskapsdebatten kanske förra gången också, jag minns inte, vi har nu pratat om den en annan gång eller sen när vi har pratat och inte spelat in, för det gör vi ibland också, tycker jag också.
Ja, det händer, men, det händer.
För att den här moderskapsdebatten är så intressant, för att de här människorna som tycker det är så oerhört jobbigt att vara föräldrar och de här som ångrar sina barn, det handlar tycker jag i så stor utsträckning om att de inte klarar av att ge avkall på sina egna rätt så barnsliga behov, utan att de står så mycket i centrum. För det som händer när man får ett barn, det är att man själv inte står i centrum längre. Och om man ska ha en fungerande relation till en annan vuxen människa, så måste man också inse att okej, det kan inte bara vara jag och mina önskningar hela tiden, utan här måste jag samarbeta, här måste jag vara lyhörd. Så jag tror faktiskt att andra människor är avgörande för individens vuxenblivande.
Ja, men det tror jag är en mycket bra analys, därför att det är ju också någonting i den här jag, precis som du är inne på, jagfixeringen och självupptagenheten som vi tillåter. Det tillåter vi ju barnet att ha.
Precis.
Barnet, det lilla barnet får lov att vara alldeles uppfylld av sig själv och titta på mig, titta när jag snurrar runt, titta nu när jag har ritat den här tavlan, allting ska vara, och det är helt okej, det är i sin ordning.
Ja.
Men det blir ju helt märkligt när då 30-plussare, till och med kan det ju vara.
Ännu äldre kan jag avslöja utan att nämna några namn.
Nej, men jag tänkte på den här på vittnesmålen inifrån då det trista moderskapet som en hel del skriver om, där man blir uttråkad och så vidare. Precis. Kring att man inte kan ägna sig åt sig själv. Där man inte så att säga accepterar denna grundpremiss då, att just nu under de här begränsade åren, kanske bara precis det här första året, att barnet är helt beroende av mig, då handlar inte allting om mig, utan det handlar om att jag finns där för någon annan tillsammans med partner och så vidare. Och det är ju egentligen en omognad, skulle jag säga, alltså en brist på vuxenhet, en brist på mognad som gör att man tillåter sig själv att uttrycka den här typen av barnslig självfixering.
Ja, men jag håller med, och jag tänker att det är karaktärsdanande att bli förälder på det sättet. Och, alltså, och då är vi inne på, alltså, det här att betrakta någon som vuxen eller inte, det är också en värdering. Så att när man talar om vuxen så kan man göra det på olika sätt. Dels kan man ju tala om det liksom rent kronologiskt, så att säga. Att har du uppnått ett visst antal år, men då är du vuxen. Eller så kan man tala om det i en juridisk mening som vi har gjort, att när du är vuxen får du göra de här sakerna, har vi satt den här åldersgränsen, så nu betraktas du som vuxen. Men det är också en kulturell idé kring vad vuxen är. Man pratar om vuxenpoäng och vad den vuxen i rummet. Och sen så är det ju då också liksom ett omdöme om någons karaktär. Så att vara vuxen är ju någon mening också en dygd eller en moralisk egenskap kanske.
Mm.
Om du förstår
det. Ja, precis. Efter. Jo, exakt. Och där är, det är väl där jag tänker att det korrelerar med grad av mognad. att man är mogen, så att säga. Alltså att man är, det var ju, och det kan man ju också använda som en någonting nedsättande, kan jag minnas i alla fall. Det var ju moget sagt. Vad mogen du är, eller hur?
Ja. Det kan jag säga, när du säger sådana skärtland, kan jag säga så, moget Anna-Karin, verkligen.
Ja, ja, precis. Men jag funderar också på en annan form, ett annat uttryck i samtiden som jag skulle vilja hävda att det är apropå frånvaro av vuxenhet eller frånvaro av mognad. Och det är, vi har ju en trend kopplat till våra unga studenter, alls icke alla, men det finns ju en tendens att unga människor uttrycker att de känner obehag eller blir illa till mods eller blir kränkta till och med av att få berättat saker för sig, läsa texter som kan innehålla hemska skildringar eller ord som man inte längre har i bruk eller berättelser om våld eller övergrepp eller något liknande som helt enkelt är, ja, det är besvärligt att läsa det för att det är svår text. Mm. Men då vill man, så att säga, man som ung student då, så hävdar man att detta vill jag inte ta del av, utan jag vill så att säga bli skyddad från detta. Jag vill att det ska vara ett tryggt rum. Och för mig är det ett uttryck för samma fenomen som vi berörde tidigare. Nämligen att man vill inte göra den här transitionen över till där verkligheten faktiskt ibland ter sig ganska grym och skoningslös. Och jag måste ibland konfronteras med det. Utan jag vill som barnet fortsätta bli skyddad från det hemska och det onda och det fula. Och det är en märklighet att vuxenvärlden då, alltså det som ska vara den mogna, svara på detta med att så att säga hjälpa till och hålla upp kuddar och sätta upp bomull och liknande. Så att,
Har de här unga människorna blivit för skonade? För att, jag har faktiskt aldrig betett mig på det sättet själv, men jag förstår att en del föräldrar, de låter inte sina barn lyssna på eller se på nyheterna till exempel, för att det kan vara obehagligt. Mm. Det är klart att man behöver inte, liksom, men en treåring fattar ju ingenting, men mina barn har alltid lyssnat och sett på nyheterna, men då har jag varit med och så har jag kunnat förklara om det var någonting som är oklart eller konstigt eller obehagligt och så. Men en del, och samma som att en del föräldrar vill ju inte heller utsätta sina barn för kritik, utan tycker att allting de gör är jättebra. Det kan man ju se konsekvenserna i sådana program som Idol till exempel, när det kommer tondöva människor och säger, men mina föräldrar säger att jag är jätteduktig på att sjunga. Man bara känner så att, ja men lille vän, de ljög. Men att det finns föräldrar som fortsätter att ljuga. Men det är klart att de är 4 år, kommer en teckning, så säger man så, du, det blir nog aldrig någon Picasso av det. Utan då säger man, vad duktig du är. Men man kanske inte fortsätter med det. Alltså, men så finns det ju de som gör det. Och förr eller senare måste man ju inse att världen är en hård och hemsk plats. Inte bara. Ja. Men den är ju det också. Alltså, det förändras ju inte för att man själv inte ser det. Det måste man förstå när man är vuxen.
Absolut. Jo, nej, men jag tycker att det är ett enormt svek, kanske ett för starkt ord, men jag tycker det är oerhört slagt av vuxenvärlden, i detta fallet då akademin eller utbildningsinstitutioner, att inte kunna stå upp och säga att det här är texter vi kan hantera och vi kommer så att säga hjälpa er att navigera i dem, men vi hjälper ingen genom att ta bort dem eller skona er från att läsa om företeelser eller litteratur som kan berätta någonting om vad det är att vara människa.
Ja, men det är ju märkligt att man ska behöva förklara det för vuxna människor, för man får väl ändå betrakta, men jag antar att studenter då är att definiera kanske som unga vuxna, de flesta av dem.
Ja, precis. Och sen så igen, det här är ju inte alls alla, men tyvärr tenderar ju då de som är rädda för detta att vara ganska högljudda. Och det kanske de får lov att vara, men jag tycker nog att då universitetet skulle kunna bete sig vuxet tillbaka och säga att nej, det här är en utbildningsinstitution. Där pratar vi också om svåra ting.
Absolut. Men jag tänker liksom det här med att vara vuxen är också förknippad med att man kanske ska föra sig med en viss värdighet.
Ja.
Att liksom att man ska bete sig vuxet. Jag har tänkt lite på det i relation till den här diskussionen om Sanna Marin och hennes våldsamma festande.
Mm.
Jag kommer tänka på när du nämnde begreppet trygga rum. Därför att jag tycker nu personligen att ja, men hon kan väl få festa om hon vill, men hon borde göra det i ett tryggt rum, vilket innebär att ingen filmar det. Därför jag kan ändå liksom delvis förstå de indignerade reaktionerna. Jag är inte sådär som jag tycker, men en sån härlig frisk fläkt och underbart att hon festar. Jag tycker nu att man också måste vara vuxen sin uppgift. Oavsett om man då är liksom statsminister eller om man är lärare eller vad man nu är, så tycker jag att den uppgift man har för ju också med sig en viss typ av ansvarstagande som så, ofta involverar det här att vara vuxen.
Ja, precis. Så är det. Men där tycker jag vi kommer in på en annan aspekt av, eller en möjlig skiljelinje i vad det är att vara vuxen för olika personer. Därför att här finns ju en lurande genusdimension i detta och i reaktionerna på Sanna Marin, tänker jag. Där man kan se i vissa av dem, jag säger inte att det ligger i din för jag förstår vad du menar, men i vissa av reaktionerna på henne så handlar det också om då att hon är en förhållandevis ung kvinna i den ämbet eller i den post hon uppbär. Men det finns ju väldigt närliggande i historien, hyfsat i alla fall, exempel på män i motsvarande positioner som har varit mer till åren komna men som har betett sig avsevärt mer svinaktigt.
Men har vi någon exempel på det då? För jag har hört andra säga det, men jag har inte sett några exempel.
Jo, men jag kan ta ett exempel.
Ja, gärna.
Jag har intresserat mig nu på sistone mycket för den danska statsministern Jens Otto Krag.
Aha,
som var statsminister fram till i begynnelsen av 70-talet. Mm. Och han hade ett rykte om sig, och det var de facto så också att han låg konstant med kvinnor. Trots att han då var gift och hade en hustru som var Helle Virkner, känd skådespelerska, och som var älskad av hela Danmark, hela Norden till och med. Och speciellt av mig, eftersom hon var med i Matador, vilket jag älskar. Men han gjorde detta i deras hem när hon var där. Han gjorde det när det var statsbesök. Han gjorde det framförallt också på Harpsund när Tage Erlander hade bjudit in honom och en massa andra prominenta personer på middag. Mm. Då försvann han iväg med en av direktörernas hustru och förlustade sig med henne. Var på Tage Erlander, och där tycker jag heder åt honom i efterhand, reagerade med extrem vrede och gav Jens Otto Krag, vad man säger på danska, en skurbäle. Alltså han gav honom en rejäl utskällning för detta beteende. Men och här kommer min kritik som har med genus att göra, att delvis skyddade ju då omgivningen honom, alltså skyddade hans rykte så att detta inte kom ut. Det är ju först nu, så många år efter, eller när Helle Virkner skrev sin självbiografi eller sina memoarer, som detta sipprade ut och det kom till allmän kännedom.
Jo, men alltså det är ju där det jämförs inte riktigt håller, Anna-Karin. Därför att det är ju säkert så att politiker och andra har betett sig liksom på diverse omogna och självupptagna och frånstötande sätt alltid. Men så länge inte allmänheten vet så kan vi ju inte reagera. Nu har detta, och jag kan inte påminna mig att jag har sett bilder på manliga politiker som festar på det sätt som Sanna Marin gör någonsin faktiskt. Och det är ju det som är den stora skillnaden. Sen att hon har det dåliga omdömet att vara kompis med vänner som filmar och fotar henne och lägger ut det i sociala medier. Det är också liksom någon slags underbetyg åt henne. För vill hon festa på det viset och vill den här Krage liksom knulla med andra kvinnor, så låt honom göra det så länge det inte kommer ut. Det har inte jag några synpunkter på. Men liksom, så att jag tycker för att vad ska vara jämförbart så måste det ändå vara någonting som människor känner till. För att hon berättar detta, hans hustru, liksom flera decennier efteråt. Ja, alltså nu vågar inte jag säga någonting, för att de sista gångerna vi har poddat så är det folk som har blivit arga för att jag har sagt fel. Men det var väl så, jag är så jävla trött nu för att jag jobbar dygnet runt i valrörelsen. Men visst var det så att vi hade en socialdemokratisk statsminister, Maud av att Per Albin Hansson eller vad fan, som hade två familjer.
Ja, det hade precis. Han. Precis. Ja. Ja,
förlåt mig om jag säger fel statsminister.
Men det var Per Albin Hansson. Och, det var ju också en sån där, för att nyansera det jag säger, eller säga varför jag tycker att det är ett jämförbart exempel. Min poäng är att partiet där arbetade aktivt både i Jens Otto Krags fall och Per Albin Hanssons, för att detta inte skulle komma ut, eller för att, och medierna skrev inte om det trots att de visste, och där Helle Virkner flera gånger adresserade media för att de skulle skriva om vad som då föregick, och så att hon så småningom skulle kunna komma ut ur det här äktenskapet. Och då är min poäng att där skyddade man då honom, så att säga, eller man skyddade ämbetet på ett sätt som är
Ja, men alltså jag förstår din poäng, och jag tror det ligger en del i det, att man betraktar mäns och kvinnors beteende på olika sätt. Men i det här fallet, det är ju inte hennes partikamrater som har lekt detta. Alltså, vi vet ju inte hur mycket Sanna Marin har festat hittills. Mm. Hennes säkerhetsvakter har ju sett detta under hela hennes tid som statsminister, såklart. Och det finns säkert andra också. Så det är ju någon helt utomstående som antagligen på grund av idioti inte fattar vilken skada det gör henne.
Nej, precis. Nej, där håller jag med dig. Så, det är ju dåligt.
Sociala medier har ju förändrat spelplanen. Och just därför så måste man ju som offentlig person vara ännu mer försiktig. Och det här jag säger nu är väldigt tråkigt. Men eftersom du faktiskt har rätt i det. Du säger att det finns andra förväntningar på kvinnor. Alla kvinnor vet det. Och då kanske man måste, även om man inte vill, så kanske man ändå måste vara ännu lite försiktigare. Förstår du vad jag menar?
Mm, mm. Mm.
Om man vill vara liksom normbrytaren som ändrar spelplanen. Själv hade jag beredd att gå i graven för att liksom, folk ska få vara fulla och dansa på... Alltså jag vet inte, jag kan inte säga att det är en jätteviktig sak. Som sagt, var full som du vill och dansa och snorta till och med. Men låt inte dina väljare säga det. Så tycker jag. Det är inte vuxet. Det är löjligt att bete sig som en tonåring. Det är barnsligt.
Har det blivit en madame med skunk bak och fram.
Men och här är det väl, här är en aspekt, alltså om vi fortsätter den här genusaspekten, inte är kvar i politiken men mer generellt, så funderar jag nämligen på om det är så att det finns, precis som du sa, det finns olika förväntningar på män och kvinnor och att det där i också kopplat till vem som så att säga bär ett barn och föder ett barn och så vidare.
Ja,
och där det då också slår till olika så att säga, förväntningar och helt enkelt att man blir tvungen att bli vuxen eller man blir tvungen att välja vissa saker och välja bort annat. Medan då det är lättare att förbli i en omogen, lätt ovuxen är för en man.
Ja, men så är det. Men det finns ju till och med ett begrepp för de här männen. Alltså där Peter Pan-mannen. Alltså man som aldrig är vuxen. Det finns ju inte ens ett sånt begrepp för kvinnor. För vi måste bli vuxna.
Nej.
Och det, är liksom, det finns ju en annan acceptans för den här charmiga slarven. Honom har säkert retat mig på innan i söndagsskolan. För jag är så trött på de männen som, fastän de är väl mogna, jag skulle säga övermogna, kommer undan och var liksom den här härliga snubben, den charmiga slarven. Jag gillar det inte.
Ja. Nej, det gör inte jag heller. Jag läste faktiskt så sent som idag en artikel där jag funderade på, är detta möjligen en trend som skulle kunna svara, en kvinnlig trend då, som skulle kunna svara mot den?
Ja.
Fast, och som också innebär att man håller fast i någon slags barnslighet. Det finns någonting som heter Barbie Core. Ja. Har du hört talas om det?
Nej, faktiskt inte.
Nej, inte jag heller innan. Så jag kastade mig över artikeln genast. Det är en trend som innebär att man klär ut sig i otroligt rosa, knallrosa helst ska det vara, material. Glittrigt, plastigt, flickigt. Det ska vara liksom en liten pyttehandväska. Gärna att man visar magen, har en magtröja, lösögonfransar. Alltså man klär ut sig till Barbie.
Ja, ja.
Och jag tyckte att det är märkligt därför att det är två trender på samma gång. Å ena sidan är ju Barbie en docka som ser ut som, det är ju inte en bebisdocka utan hon är ju en vuxen kvinna.
Men mycket smal midja.
Mycket smal midja och så lite så här, hon är väldigt chic på alla sätt och vis. Men Barbie, det var ju det speciella med när hon kom som docka, att det var just en vuxen kvinna.
Ja,
samtidigt som det då är här i trenden så är det vuxna kvinnor som klär ut sig och liksom regredierar på något sätt till ett flickstadium. Trots att de då är mogna kvinnor, vuxna kvinnor, yrkeskvinnor. Så regredierar de till en Barbie-version av sig själva där de då klär ut sig som vore de fortfarande tonåringar.
Ja.
Och det, jag tycker det är ytterligt märkligt. Och jag förstår inte det riktigt faktiskt, måste jag säga.
Alltså jag tror ändå att du gör ju en analys där i början. För att det är ju någon slags flykt från vuxenskapet. Eller hur?
Precis, ja.
Ja, har du läst Tessa Moshfex Ett år av vila och avkoppling?
Nej, det har jag inte. Berätta.
Det här är liksom en kultbok. Det var faktiskt min dotter som gav den till mig. För att hon har läst en massa kvinnor i hennes ålder. Typ runt 20 läser den. Det är en internationell bestseller det här. Men den här Tessa Moshfegh har skrivit en bok som handlar om en ung kvinna. På baksidan beskrivs att hon har allt. Hon är ung, snygg, smal. Hon är nyutexaminerad från Colombia, lever på ett stort arv och har en lägenhet på Manhattan. Bla bla bla. Men hon bara blir så jävla less på allting den här. Hon är väl så 25 någonting. Så hon bestämmer sig för att bara skita i allt. Och så drogar hon ner sig på psykofarmaka. Och tillbringar ett år i sin lägenhet mer eller mindre som en grönsak. Och jag tycker det är så intressant att den här boken har alltså lästs av många hundratals unga kvinnor som dyrkar författaren. Och då tänker jag att detta är ändå ett uttryck för att det är jävligt jobbigt att vara en ung kvinna som förväntas vara vuxen. Ja, man kan göra precis som du beskriver, klä ut sig till Barbie. För jag menar, vem vill liksom... Man sitter där liksom på ett föräldramöte. Man ber inte den här Barbie-korbruden att bli klassmamma.
Bli klassmamma.
Nej. Och man ger inte henne något uppdrag i bostadsrättsförening. Så det är ett sätt att bara så säga liksom, ja, räkna inte med mig för fan, kolla som jag ser ut. Eller liksom drömma. För jag, när jag läste den här ett år av vila och avkopp så kände jag så också, ja, fy fan vad skönt. Liksom bara äta lagom mycket stesolid under ett år och bara gå omkring ett fluff. Sova kanske 14-16 timmar om dygnet, däremellan gå upp och äta lite grann och kanske se lite på Netflix. Aldrig mer behöva raka benen, färga ögonbrynen, spruta in olika grejer i ansiktet, gå till frisören, bara skita i allt.
Ja.
Alltså någonstans så finns det uppenbarligen en lockelse, för det är unga kvinnor som läser den här boken och även inte så unga längre som jag då. Men jag tror att kärnan i både detta och det här Barbie-kors som du beskriver, det är en flykt från vuxenskapet. Eller
ja, liksom, just det. Ja. Man orkar inte. Exakt. Och att man leker med roller också, att man flyr in i en annan roll. Jo, precis.
Kände du dig lockad av den här Barbie-kors?
Nej, för att saken är den att jag gillade länge färgen rosa. Jag tyckte väldigt mycket om, jag menar Fanny Ambjörnsson har ju skrivit en hel bok om färgen rosa, hur man har kodat om den i olika tider och så. Och jag, som den blondin jag låtsar att jag är fortfarande, så
men
gillar jag
rosa. Du är blondin mentalt, precis som jag.
Så jag hade mycket rosa kläder, men inte i lack eller något sånt där, eller plast. Men jag kom nog till en punkt, måste jag säga, någonstans kring 40 eller så, där jag började tycka att det kändes märkligt att ha rosa. Och det tror jag var ett klokt beslut, jag måste säga det.
Ja, alltså faktum är, jag hade en rosa period mellan, låt säga, 28 och kanske 34. Då hade jag är väldigt tråkig på det sättet att jag klär mig bara i en färg. Nu har jag klätt mig, jag hade sedan en period som var svart väldigt länge där jag bara klädde mig svart. Nu har jag kört väldigt mycket blått i olika nyanser. Då var det rött, men inte så ofta, utan mest blått då. Men då var det rosa ett par år. Och jag kommer till samma känsla som du, att jag är nu lite för gammal för att vara klädd i rosa. Rosa mohair-tröj. Jag hade en rosa mockakjol som jag älskade. Den var fantastiskt snygg, den mockakjolen då. Men häromdagen så övervägde jag faktiskt att köpa en rosa klänning.
Ja, det jag finns ju olika nyanser. Alltså, jag gillar fuxia den här... till exempel är ju fin, tycker jag.
Ja, nej, det klarar inte jag. Jag hade den här liksom puderrosa, ganska liksom babyrosa.
Ja, jag förstår.
Gammelrosa. Men jag kanske håller på att gå i barndom. Det är det
ja, men det kanske är ett litet Barbie-core.
Utan att det visste att det fanns.
Ja, precis.
Men vi är ju inne på något intressant här med klädsel. Och kan en vuxen människa klä sig hur som helst? Eller bör man klä sig vuxet? Vad är det i så fall?
Nej, men vi som söndagsskolefröknar, vi efterfrågar ju stil hela tiden. Ja. Och det tycker jag trumfar det mesta här. Så att man, kan man hitta ett sätt att klä sig ungdomligt på ett stiligt vis, go ahead. Men det är sällan fallet skulle jag säga. Utan min bild av de vuxna som inte klär sig vuxet utan som försöker ikläda sig samma outfit som tonåringar eller barn har. Ja. Då väljer de ju oftast så här attribut som att gå i keps hela tiden eller ha någon huvtröja eller något annat av
en
det slaget.
Hoodie, som det heter.
En hoodie, ja. Och då menar jag inte när man är fritidsklädd och ska arbeta i trädgården eller något sånt där, utan att man har det som sin liksom arbetsklädsel och så. Och det skulle jag nog ändå vilja avråda ifrån faktiskt. I synnerhet när man har inträtt i medelåldern, vilket jag tror att där många av våra lyssnare befinner sig.
Ja, det är en underbar och förfärlig ålder. Men jag tänker liksom att, nu tänker jag på Judith Butler och hennes idé om liksom performativa
kön. Ja. Mm.
Precis, när könet är något som man ikläder sig också. Och så är det ju faktiskt med vuxenskapet också, att man ikläder sig också rollen av att vara vuxen, eller hur?
Ja, ja det gör man.
Genom klädsel och manér och hur man talar och hur man står och så vidare.
Ja, jag tycker nog ändå att det där, när man har... Man når en sådan position, man har ett arbete, man går dit och man kommer dit i någon slags... det finns ju de arbeten när man tar på sig en liksom arbetsklädsel och man inte väljer detta själv. Men nu talar jag om dem där man ändå kommer och förblir i de kläder man har. Då tycker jag att det också ska finnas någon slags grundrespekt för de människor man möter och för den roll eller det jobb man har där, och att man då försöker klä sig i relation till det faktiskt. Och inte slarva bort den möjligheten att se lite så här stilig ut. Jag tycker att man generellt skärpning på den fronten, måste jag säga.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Jag tror att det börjar bli dags att knyta ihop säcken här lite.
Yes.
Jag tänkte säga något, det finns liksom en spänning i begreppet, därför att nu har vi pratat om vuxen utifrån den betydelse att där vuxenhet ofta blir något ansvarstyngt och något som är lite tråkigt. Och liksom när man talar om att vara den vuxen i rummet handlar om att ta ansvar och sånt. Men om man googlar på ordet vuxen, som jag gjorde på ett samtal, då kommer det bara upp en massa sexsajter.
En massa produkter man kan köpa.
Ja,
för
precis.
Att,
för att då leka vuxenleka. Så ja, det finns ju en spänning i detta, att vuxen dels är det här allvarstyngda, seriösa, ta ansvar. Och samtidigt är vuxen då tillträde till allt det här som kan vara spännande och gränslöst på olika sätt. Så det kan man ta med sig också. Jag vet faktiskt inte, alltså jag funderar på, vi brukar komma med lite film och litteratur.
Ja, jag har faktiskt tänkt på till exempel filmen Vuxna människor. Yeah. Av, jag vet inte om det är Felix Herngren eller om det är Fredrik Lindström eller de två i samarbete som har gjort den. Men den är ju, det är inte en av de bästa filmer jag har sett. Men den har faktiskt vissa poänger i detta, att den på ett satiriskt sätt skildrar människor som till synes lever ett mycket, mycket vuxet och moget liv. Med allt det yttre som då liksom man ska ha om man är vuxen. Och de ser ordnade och städade ut, ordentliga jobb och så vidare. Men sen ballar det liksom ur och så beter de sig på ett extremt ovuxet vis. Och gör sådär som barn gör, handlar på impuls. Agerar på impuls och ställer till det och rör till hela sin tillvaro. Den tycker jag är en liten rolig skildring av hur tråkigt det kan vara att vara vuxen ibland och så vidare. Men sen finns ju filmen Big, om du kommer ihåg den, med Tom Hanks.
Ja just det, när, precis, det var väl någon som bytte liksom kropp med varandra eller hur det var.
Ja, en 12-åring eller ja, något sånt där som önskar så hett att han ska bli vuxen. Ja. Och så blir han det, han får en vuxen kropp. Men han har sitt, precis som vi beskrev i början på det här samtalet, att någonstans där inne är man ju fortfarande då sitt lilla jag, sitt unga jag. Och han är det de facto, så att säga. Ja. Och det blir ju lite tokigt då när han plötsligt är Tom Hanks istället.
Ja, precis. Men jag tänkte att men i princip alla böcker och filmer handlar ju om att försöka vara vuxen. Men sen tänkte jag också just på den här vuxna människan, för att det som är lite kul med den, eller som jag fastnar för just det här sammanhanget, det är ju att den skildrar ändå den känsla som jag tror många går omkring, att man är en bluff. Alltså man låtsas vara vuxen.
Precis.
Men egentligen så är man helt oförmögen till allting som man ändå hanterar. Och det tror jag är en känsla som många lever med. Att förr och senare, jag kommer snart bli avslöjad att jag har inte koll på detta.
Ja, så att, exakt. Det känner jag mycket, mycket ofta, kan jag säga. Ska det gå denna gången också?
Jag tror alla med någon form av självinsikt känner nu det ganska ofta.
Ja,
ja.
Ja, men vi stoppar väl där för idag. Och sen nu ska vi ut och bete oss tämligen vuxet i våra respektive liv, hoppas jag på.
Du ska inte leka vuxenleka. Den vuxna i rummet.
Ja, och så får man se vad det kan betyda. Det kanske kan betyda någonting fräckt också.
Vi säger så. Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Vart tar all alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?